Jag vill säga ett varmt välkommen till alla er som är här idag. Välkommen att tillbedja Gud. Det står ju i skriften att vi ska gå in i hans portar med lovsång. Och när man gick in genom portarna till, om det nu var tabernaklet eller templet, så gick man in med lovsång. Därför att i templet längre in så fanns det heligaste och det allra heligaste. Och vi får komma tillsammans ikväll för att tillbedja en helig Gud. Och det känns som ett jättestort privilegium i ett samhälle, kanske i en tillvaro som vi lever i, som inte i så hög grad annars präglas av det heliga. Vi får tillbedja vår Gud i himlen, som också är vår fader, en helig Gud. Och jag vill att vi inleder och gör detta med ord ifrån Saltaren. Och jag ska läsa från den 111:e Saltarsalmen. Och det är en stor glädje att få läsa den här underbara salmen. Så stäm in i den med hjärtan. Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. De begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står de fasta. De fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet. Jag jobbade en sommar en gång för många år sedan i staden Söderhamn uppe i Hälsingland. Där fanns en väldigt vacker baptistkyrka som förmodligen var byggd i början på förra seklet någon gång. Och jag förmodar att den hade sitt upphov i en väckelseperiod. Och när man kom in i kyrkan så fanns predikstol längst fram, och ovanför den, eller strax bakom den, fanns det ett valv i kyrkan. Och över det här valvet så stod det skrivet med vackra bokstäver: Han tänker evinnerligen på sitt förbund. Det är så några ord som är hämtat här ifrån Psaltaren 111 som vi läste. Tänk på detta och ta med detta i våra hjärtan ikväll och när vi går hem härifrån. Att vår Gud, han tänker evinnerligen på sitt förbund. Han tänker för evigt på sitt förbund. Från evighet bakåt och evighet framåt. Och vilket förbund är det? Jo, det är förbundet som är i Jesu blod. Jesus säger att detta är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och detta är det förbund som Gud Fadern tänker på och har sin glädje i. Och han har sin glädje i var och en också som är delaktig i det förbundet, i Jesus. Han tänker evinnerligen på sitt förbund. Nu så ska jag lämna över här till Sven, som kommer att ta med oss vidare i tillbedjan, både genom ord och genom sång. Varsågod Sven.
Vi ska fortsätta att studera om Guds vishet. Och idag vill jag börja med ett ord en bisats faktiskt i Lukas evangeliet 16 kapitel. Och det är den 15 versen där Jesus säger så här: det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Tänk om vi hade tagit vara på det. Tänk vad mycket som hade sett annorlunda ut. Skrytbyggen av alla slag och jämförelser och statistiker och allt möjligt annat skulle bara åka till papperskorgen. Det som är stort i människors ögon, det som är högt i människors ögon, är avskyvärt inför Gud. Hela vårt berömmelseväsende och våra tio i topplistor, inte minst andliga sådana. Det som är stort och högt i människors ögon, det innehåller alltid ett mått av prestige. Och där det finns prestige finns det också förakt. Förakt för det som inte räcker till, förakt för det som inte är stort och högt och fint och vackert. Och föraktet tror jag är det genuint onda. Det här är ju en gammal filosofisk knäckfråga. Hur ser den genuina ondskan ut? Jag tror faktiskt det är föraktet. Därför att all annan ondska börjar med förakt. Förakt för människor, förakt för regler, förakt för lagar och så vidare. Det börjar alltid med någon sorts förakt. Hitler lärde tyskarna att förakta judar. Och det räckte. Sen kom resten av sig självt. En ren lavineffekt, liksom bara att få den första snöbollen att rulla. Mobbning på skolgårdar börjar alltid med förakt. Vad löjlig du är. Och när man väl har förklarat en människa för löjlig så kan man förgripa sig på honom. Föraktet är det genuint onda. Det banar väg för misshandel, mobbning, övergrepp och folkmord. Förra gången sa jag att visheten, Guds vishet, har med våra relationer att göra. Det är inte visheten om hur man ska lyckas med det ena eller det andra, utan det är den vishet som öppnar relationer. Och det betyder att den visheten också innehåller sanning. Den bygger på sanning. Det finns inga relationer där det inte finns sanning. Jag har träffat många som har uthärdat några år i ett äktenskap med en person som inte talade sanning. Och det spelar ingen roll hur trevlig och snäll och förtjusande och underbar denna människa är. Den som inte talar sanning kan man inte leva med. Alltså, vi är på jakt efter det som får relationer att fungera. Guds vishet är grunden för våra relationer. Vi ska bläddra nu till Matteus 13 kapitel och vi ska läsa ett så pass långt stycke så det är bra om ni slår upp. Matteus 13 och 10-17 ska vi läsa. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har ska få, och det är ju överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Det här är ju en text som skapar många bryderier för oss, eller hur? Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Och när vi nu talar om visheten, Guds vishet, så måste vi förstå att Paulus i andra sammanhang talar om Guds hemlighetsfulla vishet. Det är alltså ingenting som Gud kastar i ansiktet på oss, utan det är någonting som man får längta efter. Och det är ju så att så länge allting rullar på och går bra, och man tycker att man har läget under kontroll fast man aldrig kan ha det, så länge frågar man inte så mycket efter Guds vishet. Men när man börjar märka att jag trodde att jag skulle hamna på något annat ställe än jag gjorde, livet blev inte som jag hade tänkt mig, och så undrar man, varför blev det inte det då? Ja, då kan man börja att ta emot. I Uppenbarelseboken finns ju en kommentar till församlingen i Laodicea. Jag skulle önska att du var varm eller kall, men nu är du ljum. Vad gör Herren med en församling som är ljum? Man skulle tänkt sig att han vrider upp värmen lite grann. Men det gör han inte, han vrider ner värmen. För när man fryser så säger man, kom kära Gud och värm upp mig. Då har han inte på något sätt tvingat en till någonting. Han har bara gjort så att vi kunde omvända oss. Och det är ju liksom hemligheten med Guds rik. För nästa mening här, den brukar ju kallas för andlig kapitalism. Den som har skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Och det är en parallell nu till det här med ljumheten. Alltså den som frågar efter Guds vishet, söker och längtar efter den, han kommer att få mer och mer. Det finns ingen snålhet hos Gud på den här punkten. Men när vi tycker att ja, nu har jag fått nog, nu klarar jag mig bra, då blir det liksom stopp. Men kommer man in i det här tillståndet av ljumhet, där det inte betyder så mycket längre, ja, då kan det hända att det händer saker i ens liv som gör att man slänger allt sammans över bord, åtminstone tills vidare. Gud är ju ändå med, han har ändå läget under kontroll, men det är ju liksom på det sättet som det ibland fungerar. Guds vishet handlar om konsten att ge ut. Guds liv är ett utgivande liv. Medan världens vishet handlar om hur man själv ska gå med vinst. Och det förstår vi att det är två helt motsatta motiv och två motsatta mål. Och i anslutning till det så har vi faktiskt två olika ord som ytligt sett betyder samma sak. Och det är orden höra och lyssna. Vi tänker oss att du hamnar i en livskris. Du kanske får sparken från jobbet, eller det kan hända någonting annat och du blir deprimerad och du känner dig både sorgsen och ensam. Och du tänker, jag måste prata med någon. Ja. då går du inte till en som bara har normal hörsel. Därför är det inte frågan om att höra, utan en fråga om någon som kan lyssna. Jag kommer ihåg en kvinna jag träffade för många år sedan. Hon är säkert död och salig vid det här laget. Men hon hade en allvarlig hörselnedsättning, men hon var en väldigt god lyssnare. Så att det kan ibland bli motsatt det här. Om jag bara hör, så finns ändå på något sätt i mitt inre detta. Hur ska jag nu ta hand om det här jag hör så att jag kan använda det för egen räkning? Men går du till en som lyssnar, så är han eller hon fokuserad på att det som sägs ska bli till hjälp för den som talar. Och det är återigen det här skillnaden mellan världens visdom och Guds vishet. Jag minns under min kandidattid, under min läkarutbildning, då såg man ju många äldre kollegor hur de hanterade patienter. Och en del väckte ju naturligtvis berättigad beundran, medan andra smet ifrån möjligheten att kanske lyssna på en döende patients ångest. Utan, ja, det ser bra ut det här, fru Johansson. God dag, adjö, adjö. Man kan gömma sig på olika sätt för att markera att jag hör och jag ser, men jag lyssnar inte. Lyssnandet är alltså någonting som utmärker Guds rik. Vi ska läsa i Johannes evangelium i det 18:e kapitlet. Och det är en text som vi hade framme redan förra gången. Vi ska nöja oss med den 37:e versen. Johannes 18:37. Pilatus sa: du är alltså en konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Alltså, i samma svep som du bjudes in att vara en kristen lärjunge, så är det också viktigt att du vet att det är den lyssnande attityden som kommer att föra dig till mognad. Och det handlar inte bara om att lyssna 5 minuter när man ber aftonbön, utan det är att gå lyssnande genom livet. En mycket spännande form av liv, mycket lärorik och mycket meningsfull. Var och en som är av sanningen. Det är ju en ordagrann översättning faktiskt. Och man kan ju undra, vad betyder det? Jo, Jesus säger själv att han har kommit för att vittna för sanningen. Alltså kommit för att placera in i vår värld en sanning som går utanpå det vi är vana vid. Vi människor säger ofta att vi älskar sanningen. Men i regel är det så att vi älskar halvsanningen. Och att vi alltid förbehåller oss rätten att välja vilken halva det är som vi älskar. Men hela sanningen. Att också den smärtsamma sanningen är välkommen för att den är sann. Det fordras att vi har tagit någon sorts beslut för att komma till den punkten där sanningen är så dyrbar för oss. Det här med att lyssna, det vill jag mena är en andlig funktion. Det står i skapelseberättelsen att Gud skapade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Alltså att vi är gjorda av två råmaterial, fysik och kemi, men också någonting helt annat som Bibeln kallar ande. Och det betyder i sin tur att vi lever i två världar samtidigt. Vi lever i den fysiska världen, men vi rör oss också i en andlig dimension, även om vi är uppfostrade till att inte lägga märke till den. Den finns ändå. På senare tid har man bedrivit en hel del forskning när det gäller nära döden upplevelser. Då alltså en person som varit kliniskt död återkommer till livet och kan berätta vad som hände under de minuter han var död. Och det kan ju handla om att möta farfar och farmor som har varit döda sedan årtionden. Det kan ju vara andra sådana här saker som inte går att kontrollera. Men det intressanta är att det finns människor som kan berätta hur det gick till när man återupplivade kroppen. Själv satt man uppe under taket och tittade på sin egen kropp och såg hur man släppade in en defibrillator och körde ström genom kroppen, och kroppen hoppade och skumpade, och rätt vad det var så blev den levande igen. Och det är människor som inte har en aning om vad en defibrillator är. Man har kunnat kontrollera att ja visst, det gick till så som han sa. Vem var det som satt upp under taket och tittade? Jo, det var den dödes ande. Som Jesus säger när han dör på korset: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och det här är ju en svår fråga i en kultur där man så att säga har utgått ifrån att materien är det enda som finns. Vi kan se något liknande inom den fysik som kallas för kvantfysik, där det finns många försök där man kan få olika resultat allt efter vad undersökaren är intresserad av. Den ena undersökaren är intresserad av något och får helt andra försök än den andra som är intresserad av något helt annat. Och båda gör samma försök. Det finns alltså någon sorts koppling, fast ingen vet vad, mellan fysiken och fysiken. Människan har en ande. Och du har en ande. Och Gud vill kommunicera med sin ande till din ande. Därför är den kristna tron inte en samling önskedrömmar eller sagofantasier, utan det är någonting som man kan under livets lopp få pröva. Ingen slipper ju undan tvivel och ingen slipper undan kriser. De kriserna är ju till för att rensa bort fantasier och hypoteser och sånt som inte håller. Men det finns en kärna som ändå är kvar. Lyssnandet är alltså en andlig funktion. Ty lyssnandet innehåller ett mått av inlevelse. Jag kommer ihåg en person jag träffade för rätt många år sedan. Han var glad och käck och trevlig och ja, det var mycket gott att säga om honom. Kanske ett och annat som inte var så gott också, men det, i alla fall. Han verkade sympatisk. Men sen hamnade han så småningom i en stor svårighet som han uppenbarligen hade skapat åt sig själv. Och jag minns att jag satt med en annan god vän och vi kom och pratade om det här. Och min gode vän, han skrattade och sa att jag... Det förstod ju, man blir ju aldrig insläppt hos honom. Så att det är ju, han sumpade alla sina relationer genom att vara trevlig, men han släppte aldrig in någon. Och det där är ju en fantastiskt intressant term, att bli insläppt. Den har jag prövat i många samtal med äkta par som inte riktigt kommit överens. Känner du dig insläppt hos din make? Släpper hon in dig? Det handlar ju alltså om att inlevelsen, det jag brukar kalla kanal 3, vid sidan av syn och hörsel, att man känner att där är det öppet. Jag har ju också träffat inte så få kvinnor som varit gifta med män som misshandlat dem. Och då har jag alltid brukat fråga, kände du inga varningssignaler innan ni gifte er? Jo, det gjorde jag. Men jag visste inte hur jag skulle tolka dem. Han var så trevlig. Han var så uppvaktande. Han var så charmig. Ja visst. Men så fanns det en liten bottensats av ångest. Och när bröllopet väl var avklarat så visade sig vad den signalen betydde. Vi hörde nyss när Olof läste ur den 111:e psalmen att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet. Som det stod i den gamla bibelöversättningen med ett lite mustigare språk. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Det börjar med Guds fruktan. Vad är då Guds fruktan? C.S. Lewis, en berömd akademiker som kom till tro i vuxen ålder. Han beskrev det ögonblick då han kom till tro. Beskrev han så här. Jag böjde mina knän och tillät Gud att vara Gud. Det är Guds fruktan. Guds fruktan handlar inte om att vara rädd för Gud, det är minst av allt någon helvetes ångest. Utan Guds fruktan är en djup respekt för honom som har all makt men vill oss väl. Därför fruktan är i största allmänhet reaktionen som väcks upp av att någon har makt. Vi är vana vid att människor som har makt inger fruktan, vilket betyder att man är rädd om livet. Guds fruktan är av ett annat slag, men det är ändå attityden inför någon som har makt. Alltså började med att vi får på något sätt föreställa oss Guds makt. Och bestämma oss för att inrätta oss efter den. Därför att den vishet som du och jag kan få ifrån Gud. Som en andlig vishet inombords. Den får vi inte bara för skojs skull. Det är inte bara någon sorts reklamförsändelse för kännedom, utan den är ändå tänkt att vi ska ta vara på. Den får förkörsrätt i våra liv. Den får ha förkörsrätt. Därför att detta med att lyssna, det handlar också om att lyda. I det svenska språket har vi ett gammaldags ord, och det är ordet hörsamhet. Det lustiga är att i Bibeln, när det står lydnad, så står det nästan alltid just att höra. Att lyssna är detsamma som att lyda. Och en from jude läser varje morgon och varje kväll 5 Mosebok 6:4. Därför det är den judiska trosbekännelsen. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Hör Israel, lyssna. Ha ett lyssnande hjärta inför Gud. Och han ska göra så att du älskar honom. Av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Vill vi det, så har vi här en gyllene möjlighet. Guds fruktan är alltså vishetens början, att man tillåter Gud att vara Gud. Och Guds vishet har alltså Guds fruktan som sin grund. Medan världens vishet, den vi är vana vid, den har ju ofta människofruktan som sin grund. Ja, jag vet att det här är rätt, men jag gör nog inte så ändå, för att det är så många som blir arga och man blir kanske utskämd och man kanske gör bort sig. Människofruktan, vilket är bäst? Vilket är lättast att leva med? Gudsfruktan eller människofruktan? Ja, det är gudsfruktan. Jag säger inte att det är någon komfortabel första klass kupé. Men Gud är entydigt god, vilket människan inte är som bekant. Vad är det då vi får vishet om när vi vänder oss till Gud och ber om en vishetens gåva? Vad upplyser han oss om? Är det om hur ofta man ska gå i kyrkan, eller hur många gånger man ska be aftonbön, eller vad kan det vara? Nej, vi ska läsa ett ord ur Ordspråksboken 30. Kanske kan slå upp det, andra och tredje verserna. Trettionde kapitlet i Ordspråksboken. För där står en person och säger så här: jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet så att jag har kunskap om den helige. Vishet. Guds vishet, det är att känna Gud personligt. Veta vem han är. Och det ger oss ju en intressant parallell, kan vi säga. Därför att om jag vill lära känna dig, så kan jag ju kanske ta alla sorters blodprover, och vi kanske kan ta lite lumbalpunktion och EKG och lite andra prover så här. Men jag känner ju inte dig. Jag kan veta kanske om din lever fungerar och om hjärnan ser ut att hänga ihop. Men jag känner ju inte dig för det. Hur ska jag få kunskap om vem du är? Ja, det kan bara du berätta om. Du måste berätta, jag måste fråga och du måste berätta. Och då är det så här att du berättar inte för vem som helst. Det gör du klokt i att inte göra. Utan när du väljer vem du ska öppna dig för, så måste det ju vara någon som du har lite förtroende för. Då kommer vi in på det här med tro. Därför att det handlar inte om att kristendomen är en filosofisk hypotes. Utan det handlar om att kristendomen är en relation. Och alla relationer bygger på förtroende. Där förtroende saknas, där är det bara konflikter. Så är det ju när man möter människor som inte kan dra jämnt. Förtroendet har tagit slut. Och man litar inte längre på varann och lyssnar inte längre på varann. Förtroendet är alldeles nödvändigt. Och om det nu är förtroende som håller ihop en relation, så handlar det ju också om trofasthet. Om jag vill att du ska berätta för mig, så måste jag vara trofast emot dig. Du kanske vill att jag inte ska gå omkring och sprida det jag har fått höra, utan bevara det för mig själv. Och det, för den trofastheten måste jag ge dig för att du ska ge mig förtroendet att låta mig veta vem du är. Gud är inget forskningsobjekt. Vi kan inte studera honom med någon sorts vetenskaplig teknik. Han är Gud. Gudsfruktan är vishetens början. Jag måste närma mig honom med respekt. Men om jag ber att han ska ge sig till känna för mig, så vill han det. Eftersom han älskar oss. Han älskar var och en av oss. Så att det är liksom bara att signalera. Gud, jag vill lära känna dig. Men den vishet du ger mig ska få förkörsrätt i mitt liv. Och det kan ju kännas som ett heligt språng ut i det okända. Sören Kierkegaard som talade om att hoppa ut på 70 famnars djup, eller vad det var han sa. Riktigt så allvarligt kanske det ändå inte är. Just för att Gud är god. Och det finns många som kan berätta för dig att man har tagit det där språnget och glatt sig resten av livet åt att man gjorde det. Visheten vi får är kunskap om den helige. Vi ska läsa ett par texter om hur det ska bli till sist när historien är över. Jeremia 31 och 34. Detta är alltså efter tidens slut ett tillstånd som Herren kommer att upprätta. Och då står det så här: då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Alla ska känna mig. Så underbart. Det är därmed inte sagt att alla blir glada av att lära känna Herren så fullständigt. Men den som älskar honom blir säkert glad. Vi ska bläddra till Jesaja också, 11 kapitlet. En väldigt idyllisk bild av samma epok. 6-9 verserna ska vi läsa. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. När det står Herrens kunskap här, så kan man lika gärna översätta kunskap om Herren. Ty det är det frågan. Landet ska vara fullt, eller hela jorden ska vara full. Det går också att översätta så. Hela jorden ska vara full av Herrens kunskap, som vattnet täcker havet. Och det betyder alltså att när Gud uppenbarar sig själv, när han låter dig så att säga växa i en visshet om vem han är, så förändrar det dig själv. Det är det pålitligaste läkemedel jag känner till. Därför att, jag menar, om du en tråkmån så gifter dig med en humorist, så kanske du ändå blir ganska glad så småningom. Därför att du lever ihop med någon som är glad. Och att leva ihop med honom som är ofattbart god. Det är ju detta som ligger i det här begreppet att man blir rättfärdig av tro. Vilket ju många människor tycker låter konstigt i kubik. Att en hypotes, en åsikt skulle göra så att man blir rättfärdig. Nej, det är ingen åsikt. Utan det är troheten i relationen med honom som är trofast. Och som låter oss få växa i en visshet om vem han är. Jag lovar dig att det går en inte spårlöst förbi. Utan det är någonting som verkligen förändrar en inifrån. Utan att man känner sig tvingad eller förpliktigad till en massa saker. Utan på ett sådant sätt att man får andra prioriteringar. Det kanske är det viktigaste. Det är där man märker att någonting händer. Saker som var väldigt viktiga förut och som man absolut inte kunde avstå från, tycker man plötsligt är skräp. Och det är någonting som inte längre betyder någonting. Medan det har kommit till annat som betyder desto mer. Paulus skriver ju om det här i brevet till Filippi. Filippebrevet, tredje kapitel. Det talar han om sitt tidigare liv. Där han var expert på levnadsregler. Han var ambitiös och ville verkligen leva rätt och riktigt. Men så mötte han Jesus. Och det gamla bara föll till marken. Och det nya tog tag i honom istället. Jag börjar läsa i den femte versen. Där han skriver så här om sig. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet den som vinns inom lagen en oklanderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräd. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Vi ska slå upp en annan text som också har mycket att säga. Så den står i Lukas 16 kapitel. Där vi ska läsa liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Lukas 16:19. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropar han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, att jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa: det har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Jag vet inte hur stora växlar man ska dra på den här berättelsen om tillståndet bortanför graven. Men poängen i berättelsen är ju ändå viktig och intressant. Att lyssna till Mose och profeterna, som man ju har nedskrivet. De står ju inte där och pratar med oss. Men när man läser Bibeln så kan man ju läsa på två sätt. Man kan läsa för att skaffa sig levnadsregler. Men man kan också läsa för att förstå vem Gud är. Och det är ju den senare läsningen som är den viktiga. Jag säger inte att den första är oviktig. Men vi kan ju så att säga drunkna i dogmer och regler och principer. Jag ville läsa en välbekant dikt av Nils Ferlin. Kan du höra honom komma, ej i buller och gny, ej i tordönets sprakande dunder. Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky i morgonens solstänkta lunder. Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm, så djup och så drömmande stilla. Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm, och han vill dig inte alls något illa. Ty han talar ej latin som den grå teologin, vilken halkat på sin egen halhetshalka. Men han talar som en ton ur en mjuk violin, och han talar så som aftonens svalka. Att läsa varje text så att man förstår Guds godhet, då har man ett livsprojekt. För det finns ju många texter som verkar underliga. Men så småningom klarnar det om man inte ger upp. För Gud är ju annorlunda. Och vi ska inte räkna med att allting ramlar på plats på en timme eller två. Utan det här är ett livsprojekt, men ett mycket spännande sådant. Att lyssna till Mose och profeterna. Att hela tiden höra liksom fotstegen av en god Gud. Och det betyder att det är ju öronen som är vår mottagare, eller rättare sagt, det är ju de andliga öronen egentligen. Men Jesus kallas ju för ordet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och det var så här i antiken att de flesta religioner, där ville man se någon sorts avbildning av den gud man tillbad. Så att man gjorde sig ju alltid statyer av något slag eller gudabilder. Och det var ju alltså förbjudet i judendomen. Vi kristna har ju ofta tummat på det här och inte riktigt förstått varför Gud förbjöd eller avrådde från det. Men vi ska läsa i Johannes 20 kapitel om lärjungen Thomas som inte var med när Jesus hade uppstått från de döda. Han fick höra om det, men han sa det tror jag först när jag har sett det. Och så kan ju vi säga ibland vi också. Och då stod det så här, 26 versen. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa: Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Vi tycker ju ofta att om Gud bara var lite mer synlig så skulle det vara lättare. Och om det bara hände lite fler underverk så skulle det vara lättare. Lyssna det inte till Mose och profeterna så spelar det ingen roll vilka underverk som sker. Det är ju så. Därmed är det inte sagt att det inte sker under. Men det börjar inte där. Det börjar ändå med viljan att lyssna in Guds signaler. Och med det har vi kommit till den sista bibeltexten. Galaterbrevets 3 kapitel. Galaterna bodde i det som vi idag kallar Turkiet, södra delarna av Turkiet. Och det är nog det område som Paulus hade besökt vid sin första missionsresa. Och när han hade lämnat det området så kom det andra förkunnare. Och de propagerade för laglydnad och ett inrutat kristenliv. Och Paulus tyckte att det tog bort fokus. Att ha fokus på Guds person och låta vissheten om vem Gud är förvandla en. Man kan gå vilse i levnadsregler och bud och förbud. Och därför skrev han så här, 3 kapitlet från början. För de hade tagit emot det här, den här tanken. Och då skriver Paulus: Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden? Eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Fick ni anden genom att vara skötsamma eller genom att lyssna i tro? Paulus hade berättat om Kristus, den korsfäste Kristus, kärlekens ultimata uttryck. Och så hade det kommit människor och sagt att er tro måste förbättras genom att ni gör så här och så här och så här. Och Paulus tyckte: Ska ni nu förbättra andens verk med era egna gärningar? Så kan man också översätta den 3 versen. Ska ni förbättra andens verk med era egna gärningar? Alltså, hela visheten handlar om att lära känna Gud. Och det är en resa genom livet som är fylld av äventyr och för all del också fylld av svårigheter. Därför att leva ett utgivande liv i en plundrande, tagande och destruktiv värld, det är inte alltid så lätt. och det kan ibland gå som det gick för Jesus. Och det kanske man också måste vara inställd på. Ändå ångrar man inte själva beslutet. Låt oss be. Herre, vi längtar efter att få veta mer om dig. Veta vem du är. Veta hur du ser på din skapelse, hur du ser på oss och vad du vill med våra liv. Herre, att du uppenbarar dig själv i vårt innersta. Att vi får börja att lyssna. Inte bara till Mose och profeterna utan till evangelierna och apostlarna och till levande människor som känner dig. Och att vi får börja vandringen om vi inte redan har gjort det. Och förstå att detta är det viktigaste. Detta är grädden på moset. Att få veta vem du är. Få förstå din ofattbara godhet. Din sanning. Din helighet. Din rättfärdighet. Herre, tack för att vi har ditt ord och tack för att vi har full frihet att mötas. Vi vill be för dina bekännare i länder där man förföljer de kristna. Herre, förbarma dig över dem. Beskydda, Herre, och bevara. Och visa oss vad vi kan göra för att hjälpa våra bröder och systrar i tron. Amen.
Kom lova vår Gud med ny sång i hjärtat. Kom lova vår Gud med ny sång i hjärtat. Kom lova vår Gud med ny sång i hjärtat. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. För kraften har Gud som gör stora under. För kraften har Gud som gör stora under. För kraften har Gud som gör stora under. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. Kom lova vår Gud. Hans namn vi välsigna. Kom lova vår Gud. Hans namn vi välsignar. Kom lova vår Gud. Hans namn vi välsignar. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. För ännu ger Gud sin helige ande. För ännu ger Gud sin helige ande. För ännu ger Gud sin helige ande. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. Som väcker vår tro att Jesus är Herre. Som väcker vår tro att Jesus är Herre. Som väcker vår tro att Jesus är Herre. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Jag sjung för vår Gud. Amen, halleluja. Kom sjung för vår Gud. Kom sjung för vår Gud.